Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi är ju som bekant i ett tillstånd eller situation där de politiska makthavarna har anbefallt ett minimum av social kontakt. Och det gör ju att även radion påverkas. Det är en hel del människor som skjuter upp sina intervjuer och inspelningar tills det så att säga lugnat ner sig lite grann vad gäller smittorisk. Vi håller på med att skapa en teknik för telefonintervjuer. Men vi vill ju inte ha en tyst radio. Så nu ska jag försöka göra en enmansföreställning och läsa en kort novell. Här kommer Gycklaren av Hjalmar Söderberg. Igår skymtade ett bekant ansikte förbi mig på gatan. Det var blekt och hade trött uttryck, men dragen var skarpa och markerade. Jag kände icke hans namn. Jag var säker på att jag hade sett honom någon gång, kanske för mycket länge sedan, men jag kunde icke erinra mig när eller under vilka omständigheter. Hans ansikte hade väckt mitt intresse utan att jag kunde förklara varför, och jag grävde fram alla slags gamla hågkomster ur mitt minnes skräpkammare för att söka identifiera honom, men förgäves. På kvällen var jag på teatern. Där återfann jag honom till min överraskning på scenen i en biroll. Han var endast lätt maskerad. Jag kände genast igen honom och sökte efter hans namn på programmet. Jag fann det, men det var för mig obekant. Jag följde med spänt intresse hans spel. Han föreställde en stackars dum och löjlig betjänt som alla hade till narr. Rollen var lika eländig som stycket och han spelade den inlärt och konventionellt. Men hans röst fick i vissa tonfall en bitter och vass klangfärg som icke hörde till rollen. Det ringde för mitt öra dessa tonfall ännu sent på natten då jag gick av och an i mitt rum. Och med deras hjälp lyckades det mig slutligen att gräva upp den erinring med vilket han hörde samman. Jag fann att vi hade varit skolkamrater, men han var många år yngre än jag. Då jag gick i högsta klassen gick han i en av de lägsta. När jag gick i översta klassen i skolan stod jag en dag i fönstret mot slutet av en frukostrast. Rasterna i skolan hade för mig sin alldeles särskilda leda. Jag kunde icke taga mig något för. Jag visste att jag icke kunde min läxa och gitte icke läsa över den. Den smula oro jag kände för den kommande lektionen dövades alltid av en större av oron för livet, av den naggande förkänslan av de dagar som väntade skulle bli lika tomma och meningslösa som de dagar som gått. Så gick jag av och an med händerna i jackfickorna och kunde icke göra något. Och emellanåt stannade jag vid fönstret som stod öppet. Medan jag stod där fängslades min uppmärksamhet av ett egendomligt uppträde som just försiggick nere på gården, strax nedanför fönstret. En liten gosse i en av de nedersta klasserna, ett barn på 10 eller 11 år, låg utsträckt på ryggen, omgiven av en mängd andra gossar i en ring. Deras ansikten, de flestas åtminstone, hade det uttryck av elak nyfikenhet som barn och obildade icke förstå att dölja. En liten bredaxlad pojke med utstående kindknotor som gjorde intryck av att vara mycket stark för sin ålder stod innanför ringen med ett spö i handen. Du är min slav, sade han till gossen på marken. Är du inte? Säg, jag är din slav. Jag är din slav, svarade barnet utan tveka. Det hördes att icke var första gången han sa det. Res dig, kommenderade den andre. Gossen reste sig. Herma B. Hur han ser ut när han kommer in i klassen. B var en lärare som gick på kryckor. Gossen gick ett par steg utanför ringen, som öppnade sig för att giva rum. Därefter gick han tillbaka in på den improviserade scenen och utförde därvid med armar och ben samma rörelse som en man som går på kryckor. Han gjorde sin sak mycket bra. Illusionen var fullständig och åskådarna jublade. Men den lilla skådespelaren stod allvarsam. Han hade ett litet blekt ansikte och svarta kläder. Kanske hade han nyligen förlorat sin mor eller far. Skratta, kommenderade den andra med en lätt snärt av spöd som han hade i handen. Gossen försökte lyda, men det gick inte lätt. Hans skratt lät tillgjort i början, men det dröjde icke länge innan han lyckats skratta sig in i ett verkligt, fullkomligt naturligt skratt. Och han vände sig därvid mot sin herre, som om det var åt honom han skrattade. Men denne längtade redan efter att låta sin slav visa nya konster. Säg, min farsa är ett förbannat suggskaft! Gossen såg sig omkring i kretsen med en hjälplös blick. Då han såg att ingen gjorde min av att vilja hjälpa honom och att alla tvärtom stod i spänd förväntan på något riktigt roligt, sa han så lågt han vågade. Min farsa är ett förbannat suggskaft. Det blev ett gränslöst jubel. Skratta! Gråt! Barnet började härma gråt, men han kom också nu in i den sinnesrörelse han var befalld att lotsa. Gråten stockade sig i halsen på honom och han grät verkliga tårar. Låt honom vara, sade en äldre gosse i ringen. Han gråter ju på riktigt. Och i detsamma ringde skolklockan. Några dagar senare sprang han förbi mig på vägen från skolan. Jag märkte att hans jacka var uppsluppen i ryggen. Vänta lite, sa jag till honom. Din jacka har sluppit upp i ryggen. Nej, sa han. Den har inte sluppit upp. Det har skurit sönder den med en pennkniv. Har det också smutsat ner den här boken för dig? Frågade jag. Ja, det hade lagt den i rännstenen. Varför är de så elaka mot dig? Jag vet inte. Det är starkare än jag. Han kände icke något annat skäl. Men det var väl icke det enda. Det måste ha funnits något hos honom som retade dem. Jag såg på honom att han icke var som det andra. Undantaget, avvikelsen, retar alltid barn och pöben. En skolgosses excentriciteter straffas av läraren med en välment förmaning eller ett torrt och gubbsatiriskt löje, men av kamraterna straffas det med sparkar och knuffar och blodig näsa, med sönderskuren jacka, mössan omsorgsfullt lagd under en takränna och den vackraste boken kastad i rännstenen. Han är alltså skådespelare nu. Det är väl i det närmaste predestination. Han talar nu från scenen till en stor publik. Det vore eget om han icke en gång skulle slå igenom. Jag tror att han har begåvning. Kan hända kommer han då så småningom att förvandla sitt undantag till ett paradigma efter vilket andra försöker böja sig som beskedliga regelbundna verb. Det här var Hjalmar Söderbergs Gycklare. Tack för att ni lyssnade.